Jag heter som sagt Jonas Weide. Jag är, för er som inte känner mig, med i församlingsledningen här i Johanneskyrkan. Och brukar ibland predika lite grann. Jag tycker det är väldigt roligt att få liksom gotta ner sig i en text och försöka säga något klokt om detta. Så det ska jag försöka mig på idag. Efter den här fantastiska lovsången så ska jag nu försöka ta ner er på jorden igen och påminna er om vilken verklighet vi just nu befinner oss i. Vi har ju kommit till avslutningen på vår predikoserie om valet och valvakan över, men vi har ett resultat, men vi har inget resultat, så att säga. Ni förstår vad vi menar. Och det ser ju inte så ljust ut heller, kan man ju lugnt påstå. Så därav rubriken som vi i och för sig satte innan sommaren, men det var ju profetiskt då, kan man säga. Varför bryr sig när allt skiter sig? Kanske är rätt angelägen idag också. För det är lätt att bli lite cynisk. Det är lätt att tappa glöden. Vi ska se om det går att stänga dörren också. Nu är Marie på gång. Kanon. Det är lätt att liksom bli så där blasé. Nu är det en vecka sedan valet var och ja, de verkar inte komma överens. Ja, jag lever väl på så gott det går och de får väl hålla på i sin sandlåda där så gott de kan. Så. Och det ska vi titta lite grann på idag. Vad vi gör med den här känslan av att, är det någon idé att bry sig? Första reaktionen för mig i alla fall, det var att efter valet, det var ilska och rädsla. För de här starka vindarna av främlingsfientlighet, det här allt hårdare debattklimatet som är. Och den här känslan av att det finns ingen som tar de här framtida utmaningarna kring klimathot, kring de här stora frågorna på allvar, utan det blir väldigt mycket detaljfrågor här och nu. Så första känslan var ilska och rädsla, och det där går ju lite fram och tillbaka. Men det läskiga är att allt eftersom tiden går så blir de här nya sanningarna som vi får höra om att ja, det här med invandrare och att vi kan nog inte ta emot fler nu. Det blir liksom mer och mer sant på något sätt. Det blir mer rumsrent att säga sådana saker. Vi akklimatiserar oss till den här nya sanningarna och slutar kämpa emot. Det är ändå ingen idé. Det blir ju så i hela Europa. Det är ju så i hela världen. Det finns ju ingen som verkar stå upp mot dem för de verkliga världarna. Varför ska jag göra det då? Så, är ni nere på jorden nu? Eländet så. Bra. För idag ska vi se vem som verkligen har makten. Och vi ska titta på vad då vår respons på det blir. Och det är, kan jag säga redan nu, att inte ge upp. Så, vet ni vad ni ska ta med er från den här predikan? Utan det är att väcka hopp, väcka framtidstro och att uppmana till trots. Där kommer den andra delen av rubriken in, om kyrkans trotsiga hopp. Valvakan kanske är slut, men att vaka är viktigare än någonsin. Så vi kastar oss in i dagens text som är hämtad från Uppenbarelseboken, det femte kapitlet. Innan vi läser så ska jag ge lite bakgrund, för att Uppenbarelseboken är ju inte en helt enkel bok. Det är ett språk som vi är långt från vana vid att använda oss av. I såna här fina teologtermer så kallas det för en apokalyptisk text. Och jag har tagit hjälp av min teologvän här, Kalle. Och han beskriver det som att det är att förstå nuet i ljuset av framtiden. Så, alltså vi får se in i framtiden, men det är ändå att vi förstår nuet utifrån den framtidsvisionen då. Och det är ju Johannes som får den här visionen. Han befinner sig på ön Patmos för att han är landsförvisad dit. För han var lite för de kristna, han är en ledare för de kristna. Och de kristna var lite för, tog lite för mycket plats tyckte romarna. Och var lite för uppstudsiga mot överheten på sitt lilla sätt. Så då skickade de iväg honom till ön Patmos där han fick sitta och var förvisad. Och där så kommer då Gud till honom och ger honom den här visionen. Att han får se in i framtiden. Och det är ju fullpumpat med hästar och änglar och odjur och allt annat smått och gott. Så att vi ska inte gå in i alla de detaljerna idag, utan vi ska försöka förstå liksom kontentan av i det här kapitlet. För Leif Carlson, han har skrivit en kommentar kring den här boken som han kallar för Tröst och trots. Och det sammanfattar hela uppenbarelseboken rätt så mycket. Så att går man vilse lite grann bland de här odjuren och hästarna, så kan man tänka på, ja, men det handlar om tröst och det handlar om trots. Alltså uppmaning till kamp och tröst och hopp om framtiden. Och det är just det vi behöver för att kunna kämpa den goda kampen idag. Vi ska titta på kapitel 5 som sagt, och det är en del av tronvisionen. Och det är kapitel 4 och 5 som brukar kallas för tronvisionen. Och Johannes får se bakom kulisserna hur allting ser ut, hur den sanna verkligheten är, vem som sitter på tronen. Kapitel 4 handlar mer om Gud skaparen och att han sitter på tronen, och 5 nu handlar, fokuserar mer på frälsningen. Så nu ska vi läsa om detta. Från kapitel 5, vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon, som Guds 7 andar som sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog boken föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som det är det heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, 1000 och åter 1000, och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de 4 varelserna sade amen, och de äldste föll ner och tillbad. Jag tycker vi säger amen också. Amen. Det är alla stororden och myriaders myriader. Så att det är mäktiga ordet alltså. Och efter det så slänger jag upp den här bilden. Underbart. Den är otäck faktiskt på många sätt. Men jag ska förklara varför jag har det här. Och den första poängen som jag ska försöka ta mig härifrån till, det är det handlar om att liksom att Johannes ser den sanna verkligheten, att se att det är Gud som regerar över världen och makten är lammets makt. Och det är viktigt att ha med sig det när vi ser den här bilden, så att vi inte glömmer bort det, att det här är inte de som regerar liksom. Jag ska snart ta bort den, för jag tycker själv är det väldigt otäck. Men jag ska berätta lite grann varför jag har med den. För när jag vaknade upp en septemberdag för cirka 2 år sedan och hörde att det osannolika hade hänt, att den här mannen här hade blivit vald till USAs president, så var det min första reaktion att this is the end of the world as we know it. Det kan inte hända, det kan inte vara så här. Hur är det möjligt? Den här trygga världen där vi ändå har kunnat lita på att det finns kloka människor som är statschefer chefer. Och det är klart, det har funnits vissa rötägg genom historien, kan man ju komma ihåg. Det minns vi från de här krigen som vi har i historien. Men ändå liksom, den här killen. Och vi kan också se att, ja, men som Ryssland, det har man lärt sig som gotlänning, som jag är från början, det har man lärt sig att det ska man alltid akta sig för. Så Ryssland kan man inte lita på. Men USA i alla fall, det borde kunna vara lite stabilare. Men vi ser att land efter land i Europa så har regeringar med starkt främlingsfientlig syn fått styra. Ungern och i Danmark, Storbritannien, Frankrike, så föll Le Pen på mållinjen. Och en värld som sakta faller samman. Hur ska vi kunna lämna de här vidare till våra barn? Den känslan kan man ha. Vi tar nästa bild, slipper vi den här. Och i dagens sex så ser vi då Johannes med den här bokrullen som har ett sigill. Och vad menas då med att Gud håller en bokrulle med ett sigill i sin högra hand? Den här bokrullen kan ses som ett kontrakt. Det är ett sånt språk när man ser i den historiska kontexten. Ett kontrakt som innebär att innehavaren äger innehållet. Och sammanhanget tyder också på att det här handlar om framtiden. Guds frälsningshistoria från början till dess fullbordan inrymmer i den här bokrullen. Att han håller den i höger hand är också ett tecken på att han har makten över den. Alltså att han har makten över innehållet, makten över historien. Och därav Johannes häftiga gråt då, att det inte finns någon som kan bryta sigillet. Det finns ingen som kan föra historien mot dess slutgiltiga mål. Vem ska man lita på? Eller som Östen med resten uttryckte det. Det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. En bra sång för övrigt. Eller är det så här? Då läser vi ju när han har fallit i häftig gråt, att gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna sigillet, han kan öppna boken med dess sju sigill. Gråt inte. Och här kommer då frälsaren in, räddaren av världen, han som har makten över framtiden. Han kan öppna boken, han har berett framtiden. Och framtiden är inte gnissel och jämran och eländes elände, utan det är en upprättad mänsklighet och en upprättad jord. Och här ser vi också den här texten i Uppenbarelseboken 21:3-5, att han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var borta, det som en gång var, är borta. Och han som satt på tronen sa: se upp, jag gör allting nytt. Det nya Jerusalem som kommer ner till himlen från himlen till jorden. Vi åker inte upp till någon himmel som är långt bort, som inte finns här, utan det kommer ner hit. Det är en stad som kommer ner hit. Gud tältade. Se, Guds tält står bland oss, bland människorna, och han ska bo bland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Står det precis innan den här texten kommer in. Alltså, Gud kommer ner till oss. Det är inte eländes elände framtiden, utan framtiden är ljus. Okej, så att the end of the world as we know it stämmer inte, utan vi vet att det kommer komma en ljus framtid. Och det kan man säga är liksom evigheten. Vi ska också gå vidare i texten nu och se, för nu händer någonting väldigt speciellt. Vi kan ta nästa bild. I Johannes vision. Först så uttryckte de äldstare att lejonet av Juda kunde öppna bokrullen. Det är ett starkt kraftuttryck för makt. Lejonet, det rytande lejonet, djurens konung. Och det är en bild av Jesus som används i Bibeln. Men vad är det Johannes får se? Jo, han får se ett slaktat lamm. Ett litet slaktat lamm. På Gotland kallar vi det för lamm och lammungar. Men här på fastlandet har jag förstått att det heter får och lamm. Så det handlar alltså om ett lamm, ett litet barn. Ett liksom så, som är slaktat. Så långt ifrån ett maktspråk man kan komma. Ett tvärtomspråk kan man säga. Och i de här två ytterligheterna, lejonet av Juda och det slaktade lammet, så vänder Jesus på hela maktbegreppet. Och den här styrkan manifesteras å ena sidan som lejonet, men som ett slaktat lamm. Och istället då för att visa musklerna så, som en superhjälte, så dör han för oss i ödmjukhet. Han kommer liksom som underifrån. Och i de här tiderna när vi ser att partiledarna spänner musklerna mer än vad man skulle kunna önska, så skulle man önska lite av det här Kristi politik. Alltså ödmjukhetens och icke-våldets väg. Vi ska fundera lite grann på det här med ett slaktat lamm. Vad innebär då det? Jo, det innebär att det syftar på att Jesus är ett offer. Han är ju då inte bokstavligt ett lamm, så, utan han är ju, Jesus är ju Jesus. Men han är inte heller bokstavligt ett offer. Vad vill Johannes säga med den här bilden? Jo, han knyter ihop bilden av Jesus och de troende som vittnen på ett sätt som visar att lammet går icke-våldets väg. Han lägger ner vapnena, blottar halsen och på något vis slår inte tillbaka med samma mynt. Utan responderar med våld, med icke-våld istället för våld. Han tar alla våra härskartekniker, allt vårt våld, vår manipulation i sin kropp och säger att ni kan göra det värsta mot mig, men jag älskar er oavsett. Ni kan sparka på mig, ni kan slå mig, ni kan spika upp mig på ett kors, men jag kommer älska er. Han älskar fienderna och går i döden för den kärleken. För andra så har ju det här också att göra med den judiska traditionen. Att Jesus offrades som ett lamm för att sona för folkets synder. För prästerna när de gick in i templet hade ofta med sig ett lamm för att offra. För att liksom friköpa judiska folket från folkets synder. Och nu har Jesus offrats för våra synder. Vi är friköpta, vi är fria från den här världens bojor. Och texten beskriver vidare att det här friköpandet också förenar oss med alla på hela jorden. Nationsgränserna suddas ut. Vi blir ett folk tillsammans med alla troende i hela världen. Och det här är de goda nyheterna. Att Gud har historien i sin hand och han bjuder oss in i sin gemenskap. Vi vet att det här är inte slutet. Så det var alltså det ena. Det är inte slutet. Det slaktade lammet är vägen så att säga till historien. Historiens slut. Vi ska titta på den andra biten som handlar mer om tröst och trots. Jag vill ta nästa bild där. Och man kan då fundera på, vad blir då vår respons på den här magnifika liksom, tronvisionen? Vad blir vår respons när vi ser Jesus så som han verkligen är? Som ett slaktat lamm som har historien i sin hand. Jo, visionen skapar tröst i den här mörka tiden. Och den uppmanar oss till att trotsa emot det onda. Att välja icke-våldets väg, att välja den ödmjuka vägen, men att också kämpa den goda kampen mot ondskan. Därav att det kan vara lite jobbigt att ta sig upp för berget, så att säga. kampen. För första då, tröst och hopp. För i allt lidande och elände så har vi just det här djupt inom oss. Hoppet. Att både Guds skapelse och Guds barn ska befrias ur det här slaveriet. Gruppen Silver, jag vet inte om några av er kanske känner igen dem. De tappade deras namn, Ellen Wingren och Jenny Wahlström, som har, gör musik tillsammans. De uttrycker i en av sina låtar så här, att när du ser att helvetet kommer så bor det en himmel inom dig. Jag tror det står på nästa slide här till och med. Och eftersom både då skapelsen och människan ska upprättas, så finns det hopp för vår jord. Det här goda landet som vi sjunger om i blott en dag, som vi ska liksom ledas till, är ju då inte en plats långt bort, utan här på vår jord. Gud ska komma ner till oss. Allt det vi gör som kyrka syftar till att ge en försmak av det här som vi ser. Ni har kanske hört uttrycket redan nu men ännu inte. Alltså att vi ser Guds härlighet här på jorden genom hans folk, genom kyrka. Men vi vet också att när en dag så kommer det komma tillbaka i full prakt, med full kraft så att säga. Vi var som församlingsledning för några år sedan i London och träffade en teolog som heter Sam Wells. Och han beskrev det kristna livet och evangeliet så här, att det handlar om att vittna om att det finns förlåtelse för det som har hänt bakåt. Och att vi kan få lägga från oss de bojorna och vittna om en ljus och evig framtid. Det är liksom det som är evangeliet nedkokat. Det som har hänt, det får vi lägga oss bakom oss. Vi finns förlåtelse för det genom Jesus. Och vi får vittna om en evig och ljus framtid genom Jesus. Så det är trösten och hoppet. Okej, motståndsdelen då. Trots och motstånd på lammets vis. Glöm ej detta. Om vi tänker då, vi har lärt oss lite grann om politik. Kalle lärde oss mycket om politik här första gången vi i vår predikoserie. Och för er som inte var här då, så finns det nu att lyssna på Johanneskyrkans hemsida. Ett litet reklaminslag där. Men om vi tänker oss att politik är att organisera det gemensamma vi har. Så har vi lite olika utgångspunkter kan man tänka. Om vi har en sekulär världsbild där vi tänker att verkligheten är som en sluten cirkel. Det finns liksom what you see is what you get. Alltså det som är här inne, det är det vi har att hantera. Vi behöver också skapa någon form av samordning kring det. Och det är det som är politik i en sekulär värld liksom, utan Gud. Det är inte vår världsbild bara. Utan det vi har, det är att vi har den här cirkeln. Det är samma som alla andra, höll jag på att säga. Men det finns också liksom, ska man säga, små hål i den här cirkeln. Där Guds härlighet ibland liksom tränger igenom. Den finns väldigt, väldigt nära, för den ligger bara precis utanför den här cirkeln. Och ibland så ser vi Guds härlighet genom gemenskapen, genom att någon blir helad, genom att vi får kraft att älska vår fiende genom att på olika sätt. Det är vår världsbild. Och när vi då ska organisera Guds politik, då måste vi också ha med den större världsbilden. Vi kan inte tänka bara det vi har här och det vi ser här och nu. Är ni med lite grann? Den sanna verkligheten som vi pratade om i början. Att Johannes fick se lite av den sanna verkligheten. Vi behöver ha med oss det också när vi lever. Och grunden är densamma, men vi ser ju som sagt inte verkligheten på samma sätt. Och det gör att vi har ett antal principer. Och de här principerna är det sista jag ska prata om. Så att håll ut. Och det sammanfattar också lite grann den här predikoserien som vi har haft om valvaka. Och vilka principer är det här då? Jo, om vi tar nästa bild där. Så är den första att inte vara reaktiv utan vara kristaktiv. Det är en liten, så vad ska man säga, krystad begrepp som jag har kommit på alldeles själv. Men jag tycker det är rätt så bra. För det har med riktning att göra. Och mycket av debatten idag handlar om att vi agerar emot saker. Vi säger, ja men ni tycker så, det tycker inte vi. Nu så, och det kan vara så i kyrkan också. Nu så säger de att de vill inte släppa in, de vill stänga gränserna. Det tycker inte vi som kyrka. Vi ska reagera mot det, att de inte släpper in någon i Sverige. Vi måste liksom bli aktivistiska och reagera emot någonting. Men det har inte, kyrkans uppgift är inte, och det är inget dåligt att säga att reagera mot det, men kyrkans uppgift primärt är att reagera mot Kristus. Alltså att när vi ser Kristus som han är, den sanna verkligheten, så blir vår respons att säga nej till att det är klart, vi tar emot främlingen i vårt land, i vårt hem. Det är klart, vi älskar våra fiender. Det är alltså vår respons på Kristus som är viktigt. Inte reaktionen på en ond verklighet. Är ni med? Det är liksom en nyansskillnad. Den andra är att vara fattig i anden. Och det här har med beroende att göra. Beroende och ödmjukhet skulle jag vilja säga. Magnus Malm, inte en predikan utan ett citat från Magnus Malm, eller en, i alla fall referens till Magnus Malm. Han beskriver i sin bok Ett hjärta större än världen, som är en utläggning av Bergspredikan, en hållning utifrån saligprisningarna. För att det är centralt för att kunna leva ett kristet liv är att erkänna och leva med vår brist. För att i bristen så kan Kristus få utrymme att agera. Att säga som det är och inte som det borde vara. Samuel var inne på det här förra lördagen, för er som var på församlingsdygnet här. Att säga som det är och inte som det borde vara. Och det ligger ju helt i linje med det slaktade lammet. Ödmjukheten. Och skicka med en fråga där också. Hur tar den här principen sig uttryck på ditt jobb, i din familj? Om du är chef eller om du är medarbetare, hur visar du den ödmjukheten? Hur pratar du om din brist? Det är inte så lätt i vårt samhälle. Den tredje punkten är att göra det som är sant och inte det som fungerar. Det här var Kalles slogan, första predikan. Och det är en princip då som är ett sätt att trotsa den här världens principer. Och det har med vittna att göra. Går igen i lite grann det här med att vara kristaktiva. Jesus kallar oss inte framförallt att hitta de rätta lösningen, utan främst att vittna om sanningen. För sanningen ska göra er fria. Fjärde, att älska din fiende. Det var Eleanor som predikade om det här. Jag tänkte på det, jag satt och såg på Skavlan här igår kväll, en dag för sent, men när Jimmy Åkesson var på plats. En person som jag har lite svårt för. Men så kom jag att tänka på det, att älska din fiende. Ja, det har med vilja att göra. Det har att göra med att älska honom också. Ta emot, men det responsen mot Kristus är att jag vill, därför gör jag. Och då får vi en försmak, för det är också, det är ju ett sätt då för att Guds sätt att frälsa världen. Att älska våra fiender, så får vi upprättade relationer. Och vi kan se mot den här gemenskapen där det inte finns något hat, när det inte finns något några tårar längre. Som Uppenbarelseboken beskriver. Den sista, för att också Samuel ska få vara med på törn. Så är det att leva med och inte för. Samuel pratade om det i sin predikan kring välfärden. Hur vi får en välfärd. Alltså att vi gör saker med människor och inte för. Vi ska inte vara en kyrka som bedriver ett jättebra diakoniarbete för människor. Utan vi ska bjuda in människor som har behov i vår gemenskap för att leva med de människorna. Det är också en sån princip som ligger i linje med trots och motstånd på lammets sätt. Okej? Okay? Så gör ni det här, då är ni hemma liksom. Nemas problemas. Då, om vi bara några ord till avslutning då. Vad gör vi med all vår oro efter valet? Är det ett ödesval som ändrar historien? Nej, det är det inte. För att det enda som har ändrat historien radikalt är Jesu död och uppståndelse. Och vi vet att framtiden ligger i hans händer. Historien ligger i hans händer. Och vårt hopp står fast oavsett vad Jimmy, Stefan, Donald, Vladimir eller Marie gör eller säger. Så låt oss lyfta blicken ifrån det här eländet som är i den där sandlådan på den politiska scenen. Partipolitiska scenen ska jag säga. För det slaktade lammet har makten och till honom stiger vårt lov. Som det allra sista ska jag citera Thomas Andersson Vi, som också brukar få vara med i mina predikningar. I sin sång Vi är värda så mycket mer så sjunger han så här mot slutet. Du säger att livet är en enda kamp för värdighet. Och jag förstår vad du menar. En kamp för kärleken, guden inom oss. En kamp för det som lyfter förenar. Politiker, media, kanaler utan vatten. Allt har ett pris, allt saknar värde. Nu kommer det. Från kyrkan på berget strömmar toner. Det är en sången vi en gång lärde oss. Om en rikedom större än den här världen ger. Vi visste det då, vi är värda så mycket mer. Låt oss be. Dig tillhör äran och makten i evigheters evighet, Jesus. Tack för att du har historien i din hand. Tack för att du vill leda oss mot evigheten, Herre. Tack för att du lät dig spikas upp på ett kors, Herre, och offras för våra synder, för att vi skulle få ha gemenskap med dig och med varandra, Herre. Hjälp oss att leva i den här världen som vittnen för det här, den här sanningen, att du har historien i din hand. Hjälp oss att i den här tiden av ovisshet i på den partipolitiska scenen, Herre, också få vara vittnen för sanningen, Herre, framför allt. Kom heligande och hjälp oss i den här kampen. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Ska vi stå upp tillsammans?